Du lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland. Redaktör och ansvarig utgivare är jag, Annette Strandqvist. Telefonnumret till redaktionen är 0611 845 44. Till vår röstbrevlådan som står på dygnet runt är telefonnumret 0611 801 30 och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. Vill du besöka webbplatsen är adressen taltidningenvasternorrland.se. Och nu finns vi också på Facebook och då kan man söka på Spotlight taltidningen Västernorrland. Så kommer man till Spotlights egna Facebook-sida. Det är nummer 13, vecka 27, 2023 och detta är löpsedeln för sista numret innan semesteruppehållet. Och vi hörs igen vecka 33 i augusti. Vi inleder med Aktuellt. Mattias Vinsa från Västernorrland, ny ordförande i Unga med synnedsättning. Ny rapport från Socialstyrelsen visar att allt fler synskadade inte får rätt till ledsagning. Reportage.
En dag när jag städade min bokhylla så hittade jag en bok som handlade om Sverige från istid till nutid. Så där var väl början på den här högläsningsträffarna som vi har.
Ja, det är ju mer givande att lyssna på en fysisk röst.
Och vi ser fram emot de här stunderna.
Högläsning står på agendan när Lilian Andersson träffar sina synskadade väninnor. Ytterligare ett reportage.
Var så delaktig som möjligt. Erkänn att du inte kan se. Och ha vita käppen. Var inte rädd, det var jag i början.
Spotlight besöker Buckinghams residence i Sundsvall. Iris Buckingham, 87 år, fick diagnosen gula fläcken i tidig pensionsålder. Synrehab har betytt mycket för henne. Iris är fortfarande kulturellt aktiv och tycker att det är viktigt att vara delaktig. Sommarboktips för lata dagar i hängmattan med Agneta Kronströmshed. Därefter telegram, kultur för äldre länsbor i höst. Syntolkade tv-program i SVT Play och TV4 Play i sommar. Evenemangstips, sommarmusik i Medelpad och sommarmusik i Ångermanland. Anslagstavla. Mer info om sommarresan till Döda fallet och teatern Lappnils. SRF Västernorrlands kansli öppen tider i sommar. Dagsresa 12 augusti till High Coast Whisky och chokladfabriken i Docksta. SRF Härnösand inbjuder till surströmmingsfest den 19 augusti. Och så en upplevelsekurs med motorcykeltur och grunderna i bugg 2 till 3 september. Översikt över synkurser vid Härnösands folkhögskola i höst. Och kursbeskrivningar kan ni hitta i förra numret utav taltidningen. Sist redaktionsruta. Nästa taltidning kommer alltså att publiceras vecka 33 och jag som redaktör önskar er alla en trevlig läsning och en trevlig sommar.
Aktuellt.
Så har vi en stor nyhet att alldeles nyligen vid månadsskiftet juni-juli vid Unga med synnedsättning US riksstämma valdes Mattias Vinsa från Västernorrland till ny ordförande för riksorganisationen US. Och han segrade med siffrorna 21-19 efter en het valomgång som tog lång tid. Frida Karlander har därmed lämnat posten som ordförande. I kommande nummer av Spotlight i augusti kommer den nya ordförande för US att intervjuas i Spotlight-taltidningen Västernorrland, där han ska berätta om sig själv och sin nya roll som ledare och ordförande för unga med synnedsättning. US Unga med synnedsättning är en intressepolitisk riksorganisation bestående av och för ungdomar med synnedsättning i åldrarna 10-31 år. För att bli medlem krävs att du har en så pass grav synnedsättning att du inte får ta körkort. US är uppdelad i en riksorganisation och 5 självständiga distrikt. Föreningen startades 1975 och har sedan dess varit en mötesplats för ungdomar med synnedsättning. US har också sedan starten varit en stark påverkansröst och företrädare i kampen för icke-diskriminering, jämlikhet och full delaktighet för unga med synnedsättning. Det strategiska samarbetet med andra föreningar och systerorganisationer nationellt och internationellt utgör en grundbult för verksamheten. US vision är att jobba för att alla ungdomar med synnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor som seende ungdomar. Under de senaste 10 åren har antalet synskadade som beviljats stöd med ledsagning från kommunerna minskat kraftigt. Sämst är utvecklingen bland unga, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. De som ändå fått rätt till ledsagning enligt LSS får det i mer begränsad grad, visar rapporten. Det gör att unga får förlita sig på föräldrar eller syskon samtidigt som de vill försöka bli så självständiga som möjligt. Unga synskadade riskerar att bli isolerade i sitt hem och beroende av andra enligt Socialstyrelsen. Att få mat hemlevererad eller att någon kan följa med till frisören eller på läkarbesök är oftast inte det som en ung person i första hand behöver för att kunna leva som andra. De behöver ju kunna hänga med kompisar och göra saker som andra ungdomar gör, säger Ylva Branting, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande. Under de senaste 20 åren har en förflyttning skett där unga som tidigare beviljats stöd enligt LSS idag i högre grad får det via socialtjänsten SOL. Något som dock ofta innebär en kostnad för den enskilda. Fler kommuner än tidigare, nästan 70%, tar idag ut en avgift för ledsagning enligt Socialstyrelsens rapport.
Reportaget.
Erik Jonssons pappa Jon Ersson och hans familj på Morselund fanns naturligtvis bland gästerna, liksom folket på alla de andra skogsställena. Men det var också gott om gäster nere från socknen och några hade kommit.
Högläsning har blivit allt mer populärt. Och Lilian Andersson, du bor i Sundsvall och du är högläsare. Du har fått en idé om att läsa högt för dina väninnor, eller hur?
Ja, så är det. Och den idén kom i samband med coronan. För då var vi ju isolerade, vi vågade ju inte röra oss i samhället. Eller vi fick inte egentligen. Efter 70 år så fick man inte vara med i samhället riktigt. En dag när jag städade min bokhylla så hittade jag en bok som handlade om Sverige från istid till nutid. Så där var väl början på den här högläsningsträffarna som vi har.
Och dina två väninnor, Birgitta Gren och Margareta Olsson, är ju synskadade. Och du som läser är ju då naturligtvis seende.
Det stämmer.
Hur känns det att vara högläsare?
Egentligen är det svårt. Det är inte lätt. Och jag är nog ganska kritisk emot mig själv, fastän det har jag inte uttalat riktigt. Men jag vet ju att jag kanske inte har rätt toning. Rösten kanske inte är den behagligaste att lyssna på när man läser. Men vi träffas i alla fall för vi har trevligt. Vi har ju både högläsning och fikastund och en liten skvallerstund också. Det är ett fint sätt att träffas på. Nu har vi hållit på 2,5 år och det har Var det många glada diskussioner och frågor och funderingar omkring det vi läser? Ja, skratt och trevligt har vi. En fin stämning.
Och vilka böcker har ni hittills avverkat under de här åren?
Ja, det var ju den här boken om Sveriges historia som är våldsam egentligen. Och norra Sverige finns inte ens beskrivet. Och det var ju Herman Lindqvist som skrev den. Och sen så hoppar vi till nästa egentligen svåra bok, men också intressant, och det handlar om Afghanistan från 1950-talet. Och det var Jan Myrdals bok. Det var intressant att följa liksom utvecklingen som vi fick ta del av där med Jan Myrdal och hans fru, jag tror att hon heter Birgitta, som var med på resan. Lediga vägar och kamelkaravaner som de passerade, och ja, det var mycket som vi fick delta i. Och när det var klart, så nu har vi boken som handlar om Gudmundstjärn som finns i vår kommun uppemot Indal. Långt in i skogen. Ett hemman, eller vad jag ska kalla det för.
Brukar du beskriva eventuella bilder i böckerna också?
Försöker att beskriva dem. Om det är något speciellt så gör jag det.
Men det blir en hel del diskussioner utifrån bokträffarna.
Ja, det blir det. Det blir väldigt många givande diskussioner. Och vi har olika uppfattningar om saker, så det blir sådana diskussioner också. Men vi har inte råkat i luven på varann. Vi är goda vänner.
Ni kanske också till och med tänker att fortsätta med de här träffarna med högläsning även framöver när Gudmundstjärnsboken är avklarad.
Ja, det känns som att det är någonting som vi inte kommer att släppa, utan vi fortsätter att träffas och hitta något nytt att läsa och umgås tillsammans med boken och kaffekoppen.
Birgitta, vad säger du om diskussionerna utifrån de här böckerna?
Ja, Lilian har googlat väldigt mycket, för att de här böckerna är väldigt mycket gammelsvenska ord som en annan inte fattar vad det betyder. Så då har vi googlat. Och vi har googlat på olika områden som böckerna beskriver. Landsdelar i Sverige heter lite annorlunda, långt tillbaks, som det inte heter idag. Så att på så vis har vi lärt oss också lite mer än vad som har stått i boken. Men sen beror på våra hjärnor hur mycket vi tar in. Men någonting fastnar, det är jag glad för. Det har varit trevligt. Och sen går vi för runt hos varandra. Vi är inte endast hos Lilian, utan vi är hos mig och hos Margareta.
Hur är det då att vara just åhörare, att lyssna live så att säga på högläsning? Kontra att lyssna på en talbok till exempel.
Ja, det är ju mer givande att lyssna på en fysisk röst. Så tycker jag också när det är syntolk, när det gäller bio. Det finns ju appar att ladda in. Och jag har testat båda. Och det är mycket trevligt med en fysisk röst.
Och hur är det med Lilians självkritik när det gäller kvaliteten på högläsningen?
Det kan hon glömma. Maggan och jag, vi fattar ju vad hon säger. Och hon läser bra. Helt okej, tycker jag. En fin eloge till Lilian. Tack.
Vad säger du, Margareta?
Ja, men det här betyder väldigt mycket. Man försöker hitta utrymmen. Och vi kan ju gå 14 dagar ibland. Så vi kan läsa en vardag och vi kan också ta det en helg. Bara vi är överens. Och vi ser fram emot de här stunderna och Lilian säger så om sin läsning, och vi är så glada allt hon läser upp. För vi har ju inte den möjligheten. Och googlandet tycker jag är fantastiskt. Där man blir så nyfiken på, heter det verkligen så? Ja, jag har frågat om han skriver riktigt bra svenska, Herman Lindqvist, ibland. Ja, vi var trevliga på de här träffarna.
Skulle du vilja rekommendera det här med högläsning till andra?
Ja, jag tycker det här är en höjdpunkt och samlas. Och man kan ju vara 4 stycken, nu är vi 3. Och det är ett sätt att bryta ensamheten.
Boken som är aktuell just nu heter Kärnfolket, ett självhushåll i Medelpad. Och Lilian berättar.
Och vi har hunnit en bit, halva boken har vi läst. Och idag, som vårat kapitel nu är vi inne på, hon heter Sara Lena. Byggmästare och 1000-konstnär kallades hon för. Och Sara Lena, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, om man var ingift. Hon var ingift, så var det, ja. Och då kommer ett namn här. Kapitlet börjar med Erik Jonsson, som hade fått extra namnet Lindblom när han gjorde sin militärtjänst. Fattade sådan tycke för dottern på Gudmundstjärn. Och det plötsligt blev det bråttom med att ställa till med bröllop. Sara Helena, Nils dotters mage, började svälla betänkligt. Den 4 juni 1854 lyste det första gången från predikstolen i Indals kyrka. Och då var det sannolikt det trolovande paret på plats i kyrkbänken. Det lyste också de två där på följande söndagarna. Och onsdagen den 5 juli var det dags för bröllop. Den här gången blev det ett riktigt bondbröllop på Gudmundstjärn, med en fest som pågick i flera dagar. Allt som huset förmådde kom fram från matbordet, och den som ville kunde dricka sig otörstig. Några spelmän hade anlitats, och på gårdsplanen dansade de om kvällarna. Det var fortfarande en eller fler eller ett par veckor kvar till slotten. Den viktigaste perioden under hela jordbruksåret, då ingen hade tid att festa och lata sig, så alla kunde roa sig och njuta av allt det goda utan att tänka allt för mycket på vardagen. Erik Jonssons pappa Jon Ersson och hans familj på Morsjölund fanns naturligtvis bland gästerna, liksom folket på alla de andra skogsställena. Men det var också gott om gäster nere från socknen, och några hade kommit ända från Liden och Järkvissle.
Reportaget.
När ser man som normalt och inte har några problem, då är det väldigt, väldigt svårt att förstå hur osäker och utesluten man kan bli faktiskt. Men det beror ju på en själv också. Man måste ta itu med det. Men det, chocken att inte kunna läsa, det var för mig det värsta av allt.
Jag möter upp Iris Backingham utanför hennes bostad, Backingham Residence, som jag skämtsamt kallar det, i Korsta i Sundsvall. Och vi slår oss ner i de vita trädgårdsmöblerna denna varma junidag.
Och jag är nyfiken på dig, Iris. Vem är du egentligen med det speciella efternamnet?
Ja, jag är ju född i Sverige, bodde i södra Stockholm. Född i Nacka, som det hette, i en liten sommarstuga 1936. Då det var mycket arbetslöshet. Mamma och pappa flyttade från Sundsvall, där hela familjen bodde, ner till Stockholm då. Där föddes jag. Och sen så när familjen fick veta att jag fanns till, så såg farmor till att mina föräldrar gifte sig. Och då flyttade vi tillbaka till Sundsvall ett tag. Men sen så flyttade hela pappas familj ner till Stockholm. Och mammas familj stannade kvar här på Alnön och i Sundsvall. Och där växte jag upp och gick i skola. Tog realen i början på 50-talet. Och sen så åkte jag till England för att lära mig mer engelska. På den tiden skulle man bli flygvärdinna. Så min plan var att bo ett år i England och lära mig det språket. Sen ett år i Frankrike och ett år i Tyskland. Men det blev bara England. Så att där blev jag kvar och gifte mig med en engelsman.
Och därav det fantastiska efternamnet, tycker jag, Backingham.
Precis, precis. Gammelfarmor ville att vi skulle tillhöra släkten Duke och Buckingham. Buckinghamshire hette det. Men han hade ju sådana här små barn lite överallt. Så då tyckte hon nej, det var inte bra. Men vi fick behålla namnet i alla fall.
Och vad pysslade du med där, så att säga, då när du har gått färdigt dina utbildningar?
Jag arbetade på KLM i London tills att jag fick barn. Och då blev det barnaåldern. Och sedan så flyttade vi från London till Chelmsford i Essex. Och där startade vi en tygaffär. Och sedan blev det en inredningsbutik. Och sedan så kom de här åren i början på 60-talet då det var mycket arbetslöshet i England. Gruvarbetarna strejkade och vi fick inga tyger, inga varor. Det var väldigt obestämt. Så att då gick jag i KK och då så flyttade vi till Sverige ett tag på 70-talet för att pappa min var väldigt sjuk. Men han klarade sig och det fungerade inte så bra. Min man fick inte något jobb. Jag fick arbete men inte han. Så då åkte vi tillbaka till England igen. Och så gifte sig mina barn då, 3 stycken hade jag. Och det fungerade inte så bra. Min man höll på att bygga ett hus i 9 års tid. Det tog aldrig slut. Det blev aldrig klart. Så att jag tappade tålamodet. Åkte till Sverige och där stannade jag då på 88. Och så har jag bott kvar här sedan dess. Mm.
Och då flyttade du till Stockholm och sen 2012 så flyttade du till
Sosa. Ja, precis. Så i Stockholm jobbade jag då på Manpower. Teamwork hette det till att börja med. Och sen då som pensionär flyttade jag tillbaka till Sundsvall då. Till rötterna, till Alnön och allt det där.
Och här trivs du?
Ja, mycket bra. Det är nära till allting. Mm. Lugnt och skönt. Lugna människor, lugnt liv. Och som sagt, stan är ju bara på 9 minuter härifrån.
Iris fick diagnosen gula fläcken som pensionär i 60-årsåldern. Ögonsjukdomen kom smygande, men sen började den accelerera allt snabbare.
Så att jag fick glasögon ett par gånger per år och sen gick det inte längre.
Det här med gula fläcken, det är ju en typ av ögonsjukdom som är åldersbetingad kan man säga.
Ja, det är det. Mm. Och sen så den här gula fläcken blir tunnare och tunnare så att nu har jag ingenting kvar där. Den är helt borta.
Och hur kändes det när du liksom fick det konstaterat att det var gula fläcken?
Ja, jag trodde att det skulle ta längre tid, att jag skulle klara mig till dödagar. Det trodde jag ju. För att helt hurtigt så där säger de, du blir inte blind. Men det är ju olika definition på blind. Om jag inte kan läsa min bok, då anser jag att då är jag blind. Om jag inte kan skriva min namnteckning så att du kan läsa den, då är jag blind. Jag ser silhuetter. Jag ser kroppsrörelser. Så att nu lever jag i dimman. Och jag ser inte att läsa längre och jag ser inte att skriva. Jag skriver på känn men ingen kan läsa det tyvärr. Så att den biten var nog ett otroligt dråpslag. För jag har alltid läst hela mitt liv. Jag har lägenheten full med böcker som jag köpte för att läsa när jag blev gammal. Mm. Och inte hade någonting annat att göra eller orkade göra någonting annat. Så nu blir det talböcker istället. Och det är bra men inte likadant. För läser du själv så får du din egen bild och du läser in. Jag lever mig in bättre då än när jag hör en annan röst berätta för mig. Och jag kan inte gå tillbaka så där bläddra tillbaka. Eller, det är bara rakt. Ibland är rösten bra, ibland inte så bra. Så det är lite jobbigt tycker jag. Och hemma vid. Där känner jag ju allt, det vet jag vad allting är. Så där rör jag mig precis som förut. Men allting måste vara på sin plats. I synnerhet i lådor och skåp. Och framförallt kylskåpet.
Ja, det är alltså parkarbetare som är ute här bland häckar och buskar och snår. Det är det som ni hör i bakgrunden helt enkelt. Men...
Så är utelivet, så är utelivet. Jo, men som sagt, allt måste vara på plats. Är det inte det? Om jag sätter in handen i skåpet och tar min mjölk, då ska mjölken stå just där på vänster sida, längst bort i hörnan på översta hyllan. Står den på nedersta hyllan till höger, då vet ju inte jag. Och är det då ingen hemma, jag har en sambo. Är den inte hemma, då kan inte jag leta. För gör jag det, då ramlar saker och ting ut ur skåpet. Och jag vet inte vad det är som ramlar. Om det ramlar ut i någon burk och ligger på golvet eller någonting sånt där, då får jag känna efter och så. Så att det är jätteviktigt att rutinmässigt allt ska vara som det är och ska vara. Och likadant med glas och koppar och fat och allting sånt där. Sedan också tycker jag jättejobbigt att jag vet inte hur jag ser ut. Som till exempel jag kan gå ut någonstans och någon säger du har tandkräm på kinden. Visste jag ju inte. Eller att du har spilt på det och det vet jag ju inte. Jag vet inte om jag är smutsig eller ren eller om jag är skrynklig eller som det ska vara. Och så vidare. Och det som kvinna är det ganska jobbigt tycker jag. Jag vill vara korrekt om man säger så. Men jag vet inte hur jag är. Utan jag blir tillsagd och tack och lov så säger de till. Och sen hemma vid, då är ju möblerna står där de står. De får inte flyttas. Är det en stol i vägen? Jag går ju med rullator hemma också. För det är en stötdämpare kan man väl säga. Kör jag mot någonting så är rullatorn som tar smällen, inte jag. För att jag har ju tyvärr på grund av medicinering alla de här yttre blodkärlen på benen har ju spruckit. Så jag är livrädd för att det ska gå hål i det, för då kommer det aldrig att läka. Så jag måste alltid ha skydd och så har jag rullatorn då. Och sen utomhus Karl-Oskar som också talar om att här är en grop, här är någonting i vägen. Så det är mina kavaljerer som jag inte kan vara utan faktiskt. Men sen också när man kommer ut bland folk, då har jag alltid vita käppen på axeln och så har jag köpt en handikappskylt på min rullator. För att folk begriper inte vad vita käppen betyder, inte ens när man kommer till sjukhuset. Det är det värsta stället för folk går rakt på. Så jag ser en silhuett som kommer med fart, då står jag still. För jag vet att han eller hon kommer att gå rakt på mig. Och så titta på mig, ser det för. Så jag har satt en blinkande lampa på min rullator också. Som varning att här kommer ett blindstyre, så akta det.
Ja, det var ju fiffigt.
Så att vi får se om det fungerar. Det tas inte så mycket hänsyn till det faktum att man, för de ser ju inte att jag inte ser. Jag kan ju inte ha en skylt, se dig. Men jag har lust att sätta också en stor skylt, blindstyre, varning. Det kan få folk att skratta kanske, men också att väja lite när jag kommer. Så jag slipper stå och vänta på att de ska gå förbi mig. Och sedan om jag åker färdtjänst, även om de vet att jag inte ser och att jag är reumatiker och har svårt att röra mig och har rullator eller käpp och så, så är det inte ofta som de hjälper till. Sjukresor gör det. Det är nog deras jobb. De hjälper till och ser till att du kommer upp i bilen och ur bilen. Och så, där. Så det är olika färdmedel kan man säga. Men utan dem skulle jag inte klara mig. Utan dem skulle jag bli hemmasittande. Bara tanken är ju vedervärdig. Då försvinner man ju helt enkelt. Så att jag försöker vara utomhus och träffa folk varje dag. Jag måste prata med andra människor, inte bara med den man bor ihop med. För där behöver man inte säga mycket. Vi vet i alla fall vad man ska säga.
Och hur ser du på det här med rehabiliteringen?
Synrehab är fantastiskt bra. Där har vi en kurator som har hjälpt mig mycket med den mentala biten. Att acceptera är väl svårt att säga, men ja, det är som det är. Och jag får göra det bästa möjliga utav det. Och sedan hade vi en tekniker, Micke, som hjälper väldigt mycket med iPhone. Så där kan jag ju, håller jag nu på att lära mig att Siri, som hon heter, den här rösten, kan läsa mina meddelanden och tala om vem som har ringt och läsa e-posten också. Och ja, tala om för mig vad det är för väder och vind och vad det är för batterinivå på mobilen och allt det där. Så det är jättebra. Och sen har vi synpedagogen Henrik då, som hjälper också med annat. Med en minnesdosa. Där man kan prata in eftersom jag inte kan skriva. Då kan jag mata in. Men jag måste ha någon annan som skriver in i min mobil. Det kan jag inte göra själv. Då måste jag ha hjälp. Och där är min kurator till god hjälp faktiskt. För det är inte ingen av mina kusiner, ingen av mina bekanta i min ålder är så kunniga i det här med mobiltelefoner. Så att då måste man ha någon som kan.
Så du tycker att iPhone är ett bra hjälpmedel för synskadade?
För mig är det perfekt. För mig är det perfekt faktiskt. Och så har jag en iPad också då, så att jag kan ta emot bilder och så, förstora det så att man ser lite grann. Så där lite vid sidan. Jag kan inte se rakt fram. Men det är precis som jag har en boll framför ögat. Så jag har en liten rand runt om. Så tittar jag sidledes eller upp och ner. Då kan jag eventuellt se.
Och att få stöd och hjälp i sin nya situation är ju viktigt. Och att få samtala kring känslor och grubblerier och kanske också en otrygghet i den nya situationen.
Men det är ju för att även om jag har mina kavaljerer som skyddar mig från stötar och så är det ju, jag vet ju inte riktigt, om jag kommer i ett köpcentrum till exempel, då är det ju bara silhuetter jag ser. Och folk som kommer emot mig hela tiden. Så att jag måste ju... Där kommer osäkerheten in, verkligen. Det är dimmigt och disigt och rörelser som jag inte riktigt kan få hum om vad det är. Så jag går ju väldigt försiktigt och väldigt sakta. Men när man kommer in i en butik, då är det... Folk är väldigt hjälpsamma. Väldigt snälla och hjälpsamma och talar om allt det där. Jag säger jag kan inte läsa vad står det här. Så på så sätt får man väldigt bra hjälp faktiskt, det får man.
Iris är kulturellt intresserad och går ofta på syntolkade evenemang.
Jag har alltid gått på teater, alltid gått på musik. Så det fortsätter jag med. Och då har vi Marianne Bergman som är eldsjälen då, kulturombudet på synskadade. Så hon fixar ju allting. Hon är suverän faktiskt. Ja, jag är ju med i Scen Sundsvall och Scen Västernorrland och Tonhallen och Musikens vänner. Förutom då Synskadades förening och Reumatikernas förening. För jag vill vara med. Jag vill finnas till.
Och kultur, det är ju bra för hälsan.
Absolut, absolut. Det har jag alltid varit. Sång och musik är livsviktigt, livsavgörande. Man blir glad av det. Och teater är inspirerande också, någonting att tänka på och fundera på. Och sen så synskadade har ju alltid sina syntolkar som ser programmen först och sen vet vad det gäller och berättar innan vi kommer in. Och sen har vi den turen att vi får alltid träffa skådespelarna. Och det är jättemysigt tycker jag. Så får vi höra rösterna och så får vi veta hur de ser ut. Och höra dem och vilken roll de spelar och hur de är klädda och sådär. Så då har man ett minne i hjärnan talar om för mig att si och så ser han eller hon ut. Så man får en minnesbild fast man inte har sett dem. Och det är jättebra. Och minnet spelar väldigt stor roll. När man kommer ihåg och fantasin sätter igång. Jag vet, om jag åker en bussresa. Och min ledsagare säger att nu är vi här och här. Då minnet talar om för mig att där är det hus och där är det fält och där är berg. Och då ser jag det fast jag inte ser.
Har du någonting att säga till dem som är i samma situation som dig?
Var så delaktig som möjligt. Erkänn att du inte kan se. Även om det är väldigt jobbigt att börja med. Men ju oftare du säger jag ser inte, kan du hjälpa mig, så är det mycket lättare och folk är väldigt snälla. Och ha vita käppen. Var inte rädd, det var jag i början. Jag kan inte säga att jag skämdes. Men jag ville inte att någon skulle veta att jag var inom citationstecken handikappad. Utan jag var jag. Och jag har inga fel. Tror man. I sin enfald.
Och jag som träffade Iris Beckingham denna soliga junidag heter Annette Strandqvist.
ljudbokstips av Agneta Kron Strömsed. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol och en massa härliga böcker naturligtvis. Claire Pooley, hon debuterade för ett par år sedan med en bok som heter Ärlighetsprojektet som jag fullkomligt slukade. Och det är en bok som, precis som den här som jag alldeles strax ska tipsa om, passar egentligen alla. För att Ärlighetsprojektet handlar om sex olika personer som egentligen inte känner varandra. Men det börjar med att en äldre, väldigt ensam man, Julian Jessop, han skriver dagbok. Alltså en ärlighetsbok eller vad man ska kalla det för. Där han är fullkomligt ärlig och skriver om sitt liv. För det är ju så här att om man känner sig väldigt ensam så är det kanske sällan man erkänner det för någon annan. Men han bestämmer sig för att han ska vara absolut genomärlig. Och han lämnar den här dagboken på sitt favoritcafé. Och den plockas upp då av Monica som jobbar där. Och hon bestämmer sig för att hon ska söka upp honom och lämna tillbaka den här boken. Och sen så startar ju då historien. En fantastisk debut, alltså Ärlighetsprojektet av Claire Pooley. Men sen då så har jag ju hållit spaning efter henne. Och så kom då Pendlarsällskapet som vi för övrigt har i min bokcirkel också som jag är med i. Och det här är också en sån bok som passar alla för att den handlar nämligen också om flera olika personer. Den handlar om Iona Gray, om Pierce, om Sanjay, Emmy och Martha. Och de här fem personerna, de träffas när de varje morgon pendlar från olika stationer efter en linje som tar dem till London Waterloo. Alltså Waterloo Station. Så boken utspelar sig alltså i London. Och det är Iona som är först. Hon startar vid Hampton Court. Och hon tycker det är perfekt att starta där tåget startar. För då får hon ju nämligen sin plats. För hon sitter alltid i samma vagn på samma plats. Och så har hon med sig sin hund Lulu. Och Lulu sitter ju också naturligtvis bredvid Iona. Så hur trångt det än är så skulle hon ju aldrig komma på tanken att flytta på Lulu. Och Iona har något av en skrämmande framtoning. Så det är ingen som stör henne. Ingen som sätter sig bredvid henne. Och ur sin till synes bottenlösa väska tar hon då också varje morgon fram en kopp te med fat. Alltså en tekopp med fat, en termos med te och där sitter hon då och dricker sitt te och går igenom sin post och sådär. Jag tycker det är en bra start på dagen. Hon är alltså på väg till en tidning där hon har jobbat som krönikör i många, många år. Och hon, en gång i tiden så tillhörde hon ju då det inre jetsetet i London. Hon fick inbjudningar till alla fester och hon har umgåtts med, ja, med Lady Di och Elton John och alla de här. Och nu så skriver hon då, hon är en slags, vad ska vi kalla det för? Hon är en slags terapeut, en tidningsterapeut. Folk får alltså skriva in till henne, typ fråga Iona. Och så svarar hon på frågor. Problemet är bara att hon känner nu vid 57 års ålder att hon är ju äldst av alla på det där. Och hennes chef, han ser ut som att han är 12 år. Jag kan ju ibland också tycka att väldigt många av de här nyanställda personerna ser ut som 12 år. Och det är inget fel att vara ung så. Och man har ju själv också varit där. Men ja, ni förstår nog kanske vad jag menar. I alla fall så är det så här att en morgon så sätter sig en man framför, alltså på Jonas, vid hennes bord. Och han är då, Hon har ju namn på alla de här för att hon har ju sett dem varje morgon. Och han tycker ju att hon ser ut som en skräcködla för att hon har bland annat den här dagen har hon på sig en röd dräkt. Och han tycker att det ser ut som att det är ett sofftyg. Så att ja, soffkvinnan kallar han henne för. Och så har han köpt en fruktsallad för att dagen innan så hade nämligen hans fru gett au pairen sparken. Så han har ju varit tvungen att fixa frukost till barnen. Och han har inte själv hunnit få i sig någon frukost. Han har köpt en fruktsallad på kaféet som ligger vid stationen. Och i den fruktsalladen finns det en vindruva som han sätter i halsen. Och han får inte upp den hur han än bär sig åt. Alltså han håller på att kvävas. Och så sitter en ung kvinna bredvid honom och slår honom försiktigt bakom ryggen. Och Jona ger honom ett hårdare slag och då tycker han att vindruvan håller på att flytta på sig. Men inte förrän då ropar Jona med tondöns stämma: finns det någon läkare i vagnen? Och då kommer den här Sanjay som är sjuksköterska och gör den berömda Heimlich-manöver. Och vindruvan flyger iväg och hamnar i Jonas tekopp. Alltså den här boken, den är ju både, jag skulle vilja säga att den har nästan allt. För den är allvarlig och den är rolig och den är dråplig och den är sorglig och den är alldeles, alldeles underbar. Jag tycker att man ska läsa Pendlarsällskapet av Claire Pooley.
Jag lärde ju känna en tjej på bussen när jag åker till stan då från Svartestan. Ja. En granne där som jag inte kände tidigare.
Ja, men det är fantastiskt. Och det är ju så, alltså jag har ju en kompis, hon är ju så inrutad så att när det sitter någon på hennes, när hon bodde i Stockholm och när det satt någon på hennes plats i tunnelbanan så det kunde ju förstöra hela hennes dag. Ja. Och när jag har pendlat till biblioteket i Råne så har jag ju också haft en favoritplats. Men jag är ändå inte så fruktansvärt beroende så att det skulle förstöra hela min dag. Men de här romanerna då av Claire Pooley, Ärlighetsprojektet och Pendlarsällskapet, de är så här välskrivna romaner som verkligen borde tilltala alla eftersom de innehåller ett persongalleri där väldigt många lyssnare skulle kunna känna igen sig. Är man en Jona? Är man en Sanjay? Eller är man en Julian? Eller en Monica? Ja, man får ju se. Jag ska övergå till någonting som är lite mer allvarligt, men som är en, jag har ju en favoritförfattare, eller jag har ju många, det har ni ju märkt under åren, men en av mina favoritförfattare är Anna Fredriksson som skriver väldigt, väldigt bra om just relationer. Och den här boken, den heter Sommarhuset och den handlar om tre syskon där Eva har som huvudrollen. Det är Eva och Anders och Maja, och när deras mamma dör så har inte hon träffat sina syskon på ganska länge. Och det börjar med att hon åker till sommarhuset där hon börjar gå igenom sakerna och bland annat mammas kläder och en jättefin Marimekko-klänning och hennes örhängen. Och, ja, men det kommer upp minnen hela tiden. Och sen så får vi då följa med på begravningen av mamman. Och de sätter sig inte ens på samma rad. Utan Eva sitter ensam på en rad tills hennes son kommer. Och så sätter sig Anders och Maja på raden bakom. Som någon slags, ja, Eva vet inte riktigt vad det beror på. Och sen blir det ju då naturligtvis konflikter eftersom Maja absolut kräver att det här sommarhuset ska säljas. Och hon får med sig Anders på sin sida medan Eva känner att ja, men om sommarhuset, det är liksom våran sista fasta punkt och mamma älskade ju att vara här. Och ja, den är...
Handlar det där om mig?
Gör det? Ja, man vet aldrig om det handlar om dig. Man kan ju känna igen sig. Jag kände också igen mig till viss del just det här med när man går igenom kläder och vad ska man behålla, vad ska man kasta. Och det är mycket, ja men ni vet, många sentimentala skäl att ja men de där örhängena, fast jag har ju hål i öronen så jag behöver ju inga clips, men jag kan ju ändå ha dem bara för att mamma har haft dem ungefär. Och de här örhängena hade mamma när hon var fin. Och, amen. Ja, men det här handlar om tre syskon då, som Eva är ju äldst. Så att hon har väl levt sin mamma på ett sätt jämfört med hur Anders och Maja då har upplevt mamma, och sen har de haft varandra på ett annat sätt. Det har blivit så att de har distanserat sig från varandra under åren, och frågan är ju om den här konflikten med sommarhuset för dem närmare varandra, eller om de helt enkelt bestämmer sig för att även om vi är syskon så måste vi inte umgås. För så är det ju faktiskt. Men läs Sommarhuset av Anna Fredriksson. Och hos Legimus finns det ju väldigt många böcker som är skrivna av just Anna Fredriksson. Så att jag rekommenderar varmt allihop. Ingen är dålig. Alla är bra.
Det låter ju som en maraton sommarläsning då.
Ja, oj, tänk vad härligt att få gå igenom alla böcker av Anna Fredriksson. Jag vet att jag tidigare har tipsat om en bok av henne som heter 11 nätter före jul. Ja, det handlar om ett äktenskap i kanske sönderfall, eller så blir det något helt annat. Men den ska jag inte tipsa om idag, den har jag redan tipsat om. Men läs den också om du inte har gjort det. Tredje bok, jag tänkte så här, påminner den om Sommarhuset? Nej, det gör den ju inte, annat än att den handlar om, här är det fyra syskon, Roland, Alice, Fran och Harriet, som återvänder till sitt barndomshem på sätt och vis, men ett hus som de har använt som sommarhus, en gammal prästgård som håller på att förfalla, för det är ingen av dem som har brytt sig om den. Och de måste ta beslutet om de ska behålla huset eller om det ska säljas. I Sommarhuset av Anna Fredriksson, där var det ju redan klart att det skulle säljas, förutom att Eva ville behålla det, men det kunde hon inte göra ensam. Men vad som är med Tessa Hadley, hon är ju en fantastisk författare, också en favorit faktiskt, hahaha. Men jag, ni vet ju, jag har ju sagt det förut, jag pratar ju inte om böcker som jag inte tycker om. Men de här fyra syskonen, de anländer en och en till det här huset då, ute på landet. Och vi får tillbaka blickar till 1968 när vi får följa deras mamma. Och originaltiteln är The Past, alltså det förflutna. Så att det handlar ganska mycket om det förflutna. Men vi vet ju också att det förflutna ofta har väldigt stor betydelse för nuet. Och det är någon som har sagt om just Tessa Hadley att hon skildrar tidens gång genom att fånga nuet. Och det tycker jag att hon gör väldigt bra. Men vad som är det är att de här syskon egentligen inte har några större konflikter med mellan varandra. Utan konflikterna är mot brorsans, alltså Rolands, nya fru. Han har bytt fruar ganska ofta. Och han har med sig sin dotter. Och Alice, hon har med sig sin, vad ska vi säga, före detta styvson. Och dottern då, Rolands dotter, och den här före detta styvsonen börjar ju kasta lystna blickar efter varandra. Så att det är ju en liten kärlekshistoria där också. Men hon kan konsten att beskriva vardag på ett sätt som gör att man bara vill läsa mer och mer. Syskonen av Tessa Hadley.
Och inslaget var hämtat från Insyn, Norrbottens taltidning.
Telegram.
Två kulturupplevelser om året för människor på äldreboenden i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall och Ånge. Tack vare långsiktig finansiering från Region Västernorrland och de deltagande kommunerna permanentas projektet Livskraft kultur för äldre. Genom projektmedel från Kulturrådet ges nu möjlighet till fortbildning till människor verksamma inom kulturella och kreativa näringar i Västernorrland så att de kan arrangeras av Livskraft.
Det är otroligt glädjande att vi med extra stöttning från Kulturrådet exempelvis kan fokusera på fortbildning för att stötta regionala aktörer i deras framtagande av aktiviteter för äldreboenden, säger Mikael Flodström, VD för Scenkonst Västernorrland, i ett pressmeddelande. Tips på syntolkad tv i sommar. Vi börjar med SVT Play. Allsång på Skansen. Sommarskuggan, ett barnprogram. Gift vid första ögonkastet, ett dating- och relationsprogram. Snorkråkan, humorserie för hela familjen. Vilda kockar, tävlingsprogram. Sommaren 85, svensk dramakomediserie. Vår tid är nu, prisbelönt svensk dramaserie. I TV4 Play, Carl Fredrik på Österlen, serie. Morden i Sandhamn, thriller. Byttebytt, underhållningsprogram. Sveriges mästerkock, VIP. Elitstyrkans hemligheter, tävlingsprogram. Min mamma, din pappa, datingprogram. I SVT kan du se syntolkade program både i den marksända tvn och via SVT Play på webben, i mobilen, i surfplattan eller via Apple TV eller Google TV. I TV4 kan du se syntolkning via TV4s syntolkningssida på webben. Syntolkning förekommer även i vissa andra kanaler, till exempel TV3, Kanal 5 och Discovery. Tyvärr har vi i dagsläget ingen information om hur du tar del av syntolkning i de sistnämnda kanalerna. Syntolkning från SVT i vanlig TV. Vissa program syntolkas i SVT 24. Titta i tablån på SVT 24 för att se vad som syntolkas i vanlig TV. SVT informerar också om att ett program är syntolkat i anslutning till den ordinarie tv-sändningen. Då visas också SVTs och TV4s gemensamma syntolkningslogotyp i form av en rosa platta med ett öga med vågor ovanför. Den syns längst upp på sidan. För dig som använder tal- eller punktskrift, skärmläsare, finns ett särskilt val längst upp i toppnavigeringen för att komma direkt till syntolkade program via svtplay.se via webben. Ett sätt för alla att komma direkt till syntolkade program är att klicka på SVT Plays lista med syntolkade program. Gratis konserter i våra kyrkor i Medelpad. Sundsvalls kammarmusikfestival. Alla konserter klockan 19 i Geakyrkan. 12 juli från barock till rock. Elisabeth Enebjörn violin och PG Hedström cello och Otto Ratz cembalo. 19 juli midnattssånger. Minna Wörlander akkordeon och David Härenstam gitarr. 26 juli, varma vindar från barocken. Per Gross, blockflöjter och Otto Ratz, orgel och cembalo. 2 augusti, Virgil och Donaldo. Julian, Virgil och Pablo Perez, gitarr. 9 augusti, släktskapet mellan folkmusik och äldre kammarmusik. Ulrika Bodén med Alberg Ek och Rosvall. Musik i sommarkväll i Selångers församling. Alla konserter börjar klockan 18. Platsen är Selångers kyrkoruin, om inget annat anges. 19 juli, ljus och värme. Reflekterande program med duo Dankia och Magnus. 25 juli, sångarna Maria Matjasova och Mattias Milder. 29 juli, vinklassik och nordisk musik. 3 augusti romanskonsert med Albertina Wiksten och pianisten Per Olsson. 9 augusti folkmusik med Ulrika Bodén och gitarristen Daniel Ek. Skönsmons kyrka klockan 18. 9 juli Mozart, Abba, Hakim och Bach med Stockholms konserthusorganist Ulf Norberg. 16 juli klassisk rock'n'roll. Musik från rockens barndom, 50-tal, rockabilly och givetvis någon smörig ballad som dryper av brylkräm med Claes Norberg, Erik Eurenius, Patrik Grundström och Christian Sundekvist. Sjöns kyrka klockan 18. 9 juli toner från logen till Broadway med Ingrid Löfqvist sång och Ann-Kristin Fernström piano. 16 juli folksång med Vanja Modig och sångerskorna Julia Westberg, Katarina Söderlund och Vilja Louise Skog Åborn. 30 juli A Song for You, visa och poplåtar med Annika Svillander sång och gitarr, Ann-Kristin Fernström piano. Och 6 augusti Kyssande vind, romanskonsert med Albertina Wiksten sång och Sara Ek piano. Alnö kyrka klockan 19. 13 juli The Nearness for You med Linda Pettersson trio. 1 augusti folksånger i sommartid, Ulrika Bodén sång och Daniel Ek harpgitarr och tenorgitarr. 5 augusti operakonsert med ledarna från Schönbergstiftelsens masterclass. Anna Hanning, sopran, Lisa Henningsson, sopran och Pia Geijer, piano. Njurunda församling klockan 18. 9 juli i modiga kvinnors fotspår med Mona Kontra och Anna Hanning Häggström i Njurunda kyrka. 16 juli att bara finnas till, jazzkonsert, Galtströms kapell. 23 juli folksång i sommarkväll med trio Tonå, Njurunda kyrka. 30 juli musikal i sommartid med Alva Lindgren och Robin East, Galtströms kapell. Och 6 augusti orgelmusik i sommarton med Ann-Kristin Fernström i Njurunda kyrka. 13 augusti Tänkhuset tolkar Barbro Hörberg på Galtströms. Musik i sommarkväll i Timrå, onsdagar. 5 juli klockan 18, klassisk sång, musiker Ann-Marie Backlund. Fyrhändigt piano, 12 juli klockan 18, med John Sjödin och Kent Lundqvist. Cello och piano. Och duo Klara, 19 juli klockan 18. Klara Arvidsson och Julia Sjöstedt i Vivstavarvs kapell. Fri entré. Ta gärna med en picknickkorg. Kommer ett urval av gratis konserter vid våra kyrkor i Ångermanland. Sommarkonsert Trehörningsjö kyrka den 13 juli klockan 19. Från salm till klassisk musik, pianist Chris Oberg. Lunchmusik med Julia Bergman 19 juli klockan 12 i Sockenstugan i Arnäs. 26 juli klockan 18, Shepmarns kapell. Sommarkvällsmusik, country, visor och vildmarksballader. Allsångscafé 27 juli klockan 19 i Sockenstugan i Arnäs. 2 augusti, lunchmusik klockan 12 med Julia Bergman i Sockenstugan. 8 juli klockan 18, Grundsunda kyrka, sommarmusikkväll. Per Olsson piano och Anders Håglert klarinett. I sommar behöver du endast boka platsbiljett till musiken på Hemsö kyrka samt i Barsvikens kapell. Övriga platser är utan biljettbokning. Hemsö kyrka 8 juli klockan 18. Från barock till nutid, musiker Annika Österling, för detta Östman, ackompanjerad av Emma Ekebjörk. 29 juli klockan 18. Hemsö kyrka, värme, ljus och hopp, musiker Therese och Håkan Nylander. Häggdångers kyrka, 21 juli klockan 19, I modiga kvinnors spår. Sopranen Anna Hanning Häggström och konsertpianist Mona Kontra. 11 augusti klockan 19 i Häggdångers kyrka, musiker Folke Dahlgren och Bruno Andersen. Barsvikens kapell, 29 juli klockan 14. Musiker Knapp Bertil Eriksson och Ami Karlqvist. Klockan 19 den 25 augusti i Barsvikens kapell. Country, visor och vildmarksballader med Andreas Nilsson. Högsjö kyrka, 12 augusti klockan 18. Orgelkonsert med Per Brudsten. 4 juli klockan 19 i Resele kyrka, musik i sommarkväll, Sundelinarna. Mellan 19 och 20 Göran Sundelin med döttrar bjuder på folkmusik, fri entré. 5 juli klockan 19 i Ramsele gamla kyrka, musik i sommarkväll med Andreas Nilsson. Kanske visor och vildmarksballader, fri entré. 8 juli klockan 18, Ytterlännes gamla kyrka, Åsa Jönsson sång och Pia Geijer piano. 15 juli klockan 18 i Ytterlännes gamla kyrka, Anders Edström sång, fiol, piano. Kramfors kapell 19 juli klockan 18. Jörgen och Päivi Sundekvist spelar blandad repertoar för dragspel. 2 augusti klockan 18, Kramfors kapell. Claes och Sanna Norberg sjunger klassiska pärlor blandat med musikal. 16 augusti klockan 18, Marta Parkman trio har musikal som tema.
Anslagstavla.
Kompletterande information angående SRF Sundsvalls sommarresa den 8 juli. SRF Sundsvalls styrelse informerar att vi samlas vid Sundsvalls busstation, hållplatsen mot ån. Bussen avgår 10.30. Vi äter lunch på hotell Indalsleden och därefter fortsätter vi till Döda fallet. Vi åker hemåt igen så snart vi kan efter att föreställningen är slut och räknar med att vara åter i Sundsvall klockan 20.00. Vid frågor kontakta Peter Kärnberg på telefon 070 860 4032. Varma hälsningar, SRF Sundsvalls styrelse. Sommarstängt på SRF Västernorrlands kansli. Vi stänger kansliet för sommaren den 29 juni och öppnar åter den 7 augusti. För brådskande ärenden hänvisas till arbetsledare Peter Kärnberg på telefon 070 860 4032 eller via e-post peter.kärnberg@srf.nu. Trevlig sommar önskar styrelse och personal. Kom med på dagsresa. Synskadades Riksförbund Västernorrland inbjuder till en dagsresa enligt följande. Lördagen den 12 augusti 2023. Resmålet är High Coast Whisky i Höga kusten samt Hjältjes chokladpralinfabriken i Docksta. Kostnaden är 500 kronor per person och i kostnaden ingår resa, lunch, guidning i whiskyfabrik och pralinfabrik samt eftermiddagsfika.
Vi vill visa upp vilka fantastiska företagsidéer som finns och som blomstrar i vår region. Hoppas att ni känner för att följa med på denna resa. Vi genomför resan som en samverkanskurs med Härnösands folkhögskola och ledsagare från skolan kommer att finnas med på resan. Vi åker i abonnerad buss. Program lördagen den 12 augusti. Observera att tiderna är målsättningar och kan i vissa fall ändras i samklang med det verkligheten medger. 8.15 buss utgår från Sundsvall, hållplatsen ner mot ån. 9.00 paus för påstigande i Härnösand på McDonalds parkeringen. Om medlemmar i Timrå och Kramfors anmäler sig ser vi givetvis till att bussen stannar även där. 10.00 ankomst till High Coast Whisky och guidning i fabriken. Vi provsmakar ej denna gång. 11.30 lunch, 13.00 resan fortsätter mot Jeltjes chokladpralinfabriken i Docksta. 13.45 ankomst och guidning i fabriken. 14.30 eftermiddagsfika. 15.30 hemresa. 17.15 paus för avstigande i Härnösand och åter i Sundsvall 18.00. Anmäl ert deltagande till Peter Kjernberg på telefon 070-860-4032 eller via e-post vasternorrland@srf.nu. Uppge i anmälan eventuella allergier och eller andra behov. Er anmälan ska vara oss till handa senast den 20 juli. Inbetalning till resan sker till SRF Västernorrlands bankgiro i Handelsbanken 521-8762. Märk inbetalningen med ert namn samt resa 12 augusti. Då vet vi vilka som betalat in. Varmt välkomna hälsar SRF Västernorrlands styrelse och personal. Här kommer en inbjudan från SRF Härnösand, surströmmingsfesten 19 augusti. Naturligtvis ska vi också ha en surströmmingsfest. Som de optimister vi är så tror vi att vi i år kan köpa surströmming. Annars blir det sill i olika former, liksom ett vegetariskt alternativ. Kaffe och underhållning förstås. Vi träffas på Klockargården den 19 augusti klockan 14. Byåker Klockargården 227. Deltagaravgiften blir 100 kronor. Och anmälan görs senast den 10 augusti till Per-Ingvar Sundgren 070-317-9110 eller till Kamal Suleimani 073-035-0358. Till sist. Inbjudan till upplevelsekursen, kurs för dig som gillar fart och fläkt. Härnösands folkhögskola och Synskadades Riksförbund SRF Västernorrland i samverkan. 2-3 september 2023 och platsen är Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32 i Härnösand. Denna kurs vänder sig till dig som vill uppleva aktiviteter utöver det vanliga tillsammans med andra synskadade. Vi kommer att få testa på att åka ut på en gemensam motorcykeltur med medföljande picknick ute vid en fin rastplats. Känn vinden i håret och pirret i magen av farten. Vi kommer också att få lära oss grunderna i bugg tillsammans med instruktörer från en dansförening. I deltagaravgiften på 500 kronor ingår kost och logi i enkelrum. Kostnader för resor till kursen kan ni få tillbaka via SPSM. Personal från folkhögskolan är behjälpliga med detta på plats. Deltagaravgiften betalas till SRF Västernorrlands bankgiro 571-8762 och märk betalningen med ert namn och upplevelsekurs. Er anmälan måste vara oss till handa senast den 16 augusti.
Anmäl ert deltagande till ombudsman Frida på telefon 076 53 99 225 eller via e-post frida.karlander@srf.nu. Uppge i anmälan om ni har några särskilda allergier, om ni medför ledarhund eller andra väsentliga uppgifter. Varmt välkomna med er anmälan, hälsar SRF Västernorrland. Höstens synkurser på Härnösands folkhögskola 2023 med början vecka 35, 29 till 31 augusti. Packa upp din iPhone. Vecka 37, 11 till 15 september, info del 1. Vecka 37, 16 till 17 september, samverkanskurs med SRF Västernorrland. Vecka 39, 26 till 28 september, packa upp din iPhone. Vecka 40, 2 till 6 oktober, info del 2. Vecka 41, 13 till 15 oktober, fördjupa data iPhone-kurs med samverkan med SRF Västernorrland. Vecka 43, 24 till 26 oktober, punktskrift. Vecka 47, 21 till 23 november, punktskrift. Och vecka 48, 28 till 30 november, packa upp din iPhone. Vecka 50, 12 till 14 december, vardagskultur. Om du har frågor och vill anmäla dig till en kurs så kan du nå folkhögskolans personal via e-post. synkursen@hfs.se. Eller så kan du ringa på telefonnummer 0611 55 85 45, alltså 55 85 45. Om personalen inte kan svara så lämna gärna ett meddelande så ringer de upp. Du kan också titta in på Härnösands folkhögskolas hemsida hfs.se. Under korta kurser så hittar du synkurserna. Där finns information om datum för kurserna och även filmer som visar en del av kursmomenten. Kursernas innehåll i detalj kommer att presenteras här i taltidningen.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår röstbrevlåda är numret 0611 801 30 och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen@darub.se.